För varje dag som går så kommer vi en dag närmare Jesu återkomst, och jag vill börja med de här orden bara för att man måste ha detta hoppet med sig när man talar om sådana allvarliga saker som den yttersta tiden och villfarelser och andra jobbiga saker. Avfall ska vi prata om. Annars kan det kännas ganska dystert, så därför vill jag börja ljust och avsluta ljust. Och för nästan exakt 5 år sedan så hade jag blivit ganska trött på det här med allt prat om väckelse i kristenheten, samtidigt som jag tycker att det enda man såg var egentligen mer och mer villfarelser och avfall. Och i samhället så såg vi också och ser att det växer liksom med elände, omoral och kriminalitet och förfall, och klyftorna ökar, och ni vet ju att människor mår dåligt i förorterna och man reagerar och så vidare. Samtidigt har vi det ekonomiskt sett bra i Sverige, men det tycks ju liksom inte göra oss 100% lyckliga. Men vi har det bra i Sverige på så sätt. Men det var då på våren 2008 som jag satte ihop ett bibelbaserat, kan man säga, och videobaserat bibelstudium då, som jag kallade för det stora avfallet. Underrubriken till det, jag har det här, det var: förförelser måste komma, är vi beredda eller är vi redan förförda? Ett år senare då, jag talade om 2008, så alltså 2009, då hade vi vår första temadag, och det var här i Alingsås missionskyrka, och då talade jag över Babels torn i vår tid. Och det handlade då om Babels torn och dess profetiska betydelse för vår tid. Och det handlade också om avfallets och den falska ekumenikens betydelse för det antikristligas möjlighet att tränga fram, spira. Och idag så kommer jag knyta an till både då det stora avfallet 1, kallar jag det numera, och till det här Babels torn i vår tid. Så ni kan ju gärna i min webbplats bibelfokus.se, så kan du gärna ta del av det också då, Babels torn i vår tid. För det är en bakgrund där. Sen när man idag då begrundar det här med väckelse kontra avfall, så bör man ju fråga sig hur utvecklingen har varit under de senaste åren. Har vi sett någon väckelsens eld över hela Sverige, så som många har profeterat nu år efter år, ofta mot betalning? Och har vi sett någon väckelse från Smygehuk till Treriksröset? Jag vill inte raljera över det, utan jag vill bara vara realist. Och har vi sett någon positiv vändning i Sverige, andligt sett? Har vi sett någon positiv vändning i samhället när det gäller omoral, kriminalitet och förfall och så vidare? Och jag måste säga att är man bibelförankrad och vaken, så måste man ju erkänna att vi lever i en andligt sett mörk tid som ser ut att bara bli mörkare. För personligen så tycker jag att det har blivit ordentligt mycket värre när det gäller avfall och villoläror i kristenheten. Och jag tycker också att det har blivit mycket värre i samhället med mycket. Även om vi har det bra på många sätt. Och jag tror så här att samhällets hälsa är en väldigt bra indikator på hur det står till i Guds folk. Med deras trohet till Gud och Guds ord. Och i sin relation till sin Gud. För finns det många sanna kristna i ett land, då tror jag att landet blir mer välsignat. Så tror jag i alla fall. Och jag tror att vi just nu lever i den tid som jag då kallar för det stora avfallets tid. I andra Thessalonikerbrevets kapitel 2 så står det att före det att Jesus kommer tillbaka så ska det ske ett stort avfall. Och avfaller, det gör man från Gud och från en sann tro. Och just där tror jag att vi befinner oss nu, idag. Och man kan även kalla denna tid, tror jag, för den förantikristliga tiden. Då allt liksom ställs i ordning För den som Bibeln kallar för den laglöse och antikrist. Det ställs i ordning för att han ska kunna träda fram. Och i ett sånt här läge då som vi befinner oss nu så hjälper det inte att visa upp sig i bönepromenader i förorterna. Det hjälper inte att kriga i andevärlden för att driva ut den sataniske försten över Sverige. Och det hjälper inte att köra på med uppvisningar och synliga manifestationer som typ Jesus-manifestationen. Jag tror inte det. För jag tror inte det är metoder eller synliga manifestationer som hjälper, utan det enda som kan åstadkomma en ordentlig förändring och en långsiktig förändring, det är ju att vi var och en omvänder oss till Gud och går in i vår bönekammare och där också gör upp med Gud och kastar alla villfarelser ifrån oss och stämmer av mot Bibeln. Sen tror jag också att vi ska försöka få ett bättre grepp om evangeliet. Det är Guds fria, enkla evangelium. Det måste vi få grepp om bättre var och en. Så att vi också sen kan förkunna detta och leva ut det evangeliet till våran omgivning. Det tror jag kan åstadkomma förändring. Och här tror jag faktiskt att ni som jag har en hemläxa att göra i detta jämt och ständigt. Att inför Gud då göra upp vad det gäller villfarelser och fråga Gud. Är det någonting, Gud? Är det någonting i min tro som inte stämmer? Är det någonting som är tillkrånglat? Är det något som inte är äkta, som inte är sant? Och så vidare. Och sen också söka och få grepp om evangeliet. Det är vår stora hemläxa. Och jag sa det i vår bönegrupp som vi kallar Alingsås fria kristna gemenskap. Lite halvt på skoj men ändå faktiskt helt på allvar. Där sa jag att kanske vi som tema till nästa tema då, om vi nu får lov att anordna en sån, skulle ha kort och gott temat evangelium. Det som jag främst ska fokusera på idag då, det är två olika vägar och vi kan även kalla det för två olika riken. Och den första vägen som jag ska tala över, den har jag gett namnet Babels väsende. Och det här är en bred väg som tyvärr många väljer att gå. Och här ifrågasätter man vad Gud har sagt. Skulle då Gud ha sagt? Och här tänker man främst på sig själv och här tänker man stort och pompöst och mäktigt och så vidare. Och det här är tyvärr också en väg som kristenheten kör in på mer och mer. Och därför ska jag försöka visa här idag vad som är karaktäriserande för Babels väsende. För att vi ska då alla bli lite mer vaksamma på sådana tankegångar som idag faktiskt väller in i så gott som alla församlingar. Och många, många gånger ödelägger församlingar. Man kanske inte ser det för verksamheten igång, men andligt sett så blir församlingarna ödelagda. Och jag ska visa en hel del exempel som förtydligar detta. Den andra vägen som jag ska tala över, som jag avslutar lite med då, den kallar jag för Guds rike. Och det riket genomsyras såklart utav Guds väsende, utav Guds ande, som vi har fått lyssna till undervisning om här på förmiddagen då. Och detta är vad jag skulle vilja kalla för konungariket tvärtom. För här går man i en helt annan riktning än vad övriga världen går. Här lyssnar man till vad Gud har att säga. Och här har man Gud och hans vilja i fokus. Och här är det så att jaget blir mindre och Gud blir större. Och detta är nog några faktorer som gör att detta är en smal väg som också få väljer att vandra på. Så att det gäller att ställa om sina tankar och liksom synka dem med Guds vilja för vårat liv och för våra familjer, för våra församlingar och så vidare. Så det som jag ska säga här idag, hoppas jag ska liksom sätta strålkastaren på några av de avgörande skillnader mellan de här två rikena. Mellan den breda vägen på ena sidan som leder till fördärvet och den smala vägen då som leder till livet med stort L och evigheten hos Gud. Och med tanke på den andliga utveckling som vi nu befinner oss i vårt land här, så är det, jag skulle vilja säga att det är viktigt att förstå sig på dessa avgörande skillnader. Och urskiljning är alltså något som är viktigt. Med urskiljning så menar jag då förmågan att kunna skilja mellan det som är falskt och det som är äkta. Och man måste komma ihåg att nästan äkta, det är ju falskt det också. För det är ofta det som är nästan sant, nästan äkta, som förleder oss. Men som sen drar oss mer och mer och mer in i det som är helt falskt. Så urskiljning är riktigt, väldigt viktigt. Och här är två bibelord som vi ska ta avstamp ifrån innan vi går vidare. Och det är två allvarliga bibelord. Andra Johannes brevet kapitel 1, vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Det är ju oerhört allvarligt och man kan undra hur många som läser den versen. Andra versen som jag skulle vilja dela, det är Lukas evangelium kapitel 16, vers 15. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Hur många tänker på det? Och det här är ju två bibelord verkligen för vår tid, där så mycket främmande då kommer in i kristenheten och där vi mer och mer ser upp till det som är stort och högt och mäktigt och framgångsrikt och så vidare. Så tänk gärna på de här två bibelorden under resans gång här nu. Nu ska vi knåda några andra bibelverser här. Och om vi tänker oss att vi har en kvarn och så i den så stoppar vi ner några korta citat, och observera det, från endast Matteusevangeliets kapitel 24. Vad får vi då ut för huvudbudskap ifrån dessa? Och där står då, tro dem inte, se till att ingen bedrar er, som i Noas dagar, var därför vaksamma. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Vaka, var beredda. Många ska säga, jag är Kristus. Många ska ledas vilse. Kärleken ska kallna hos de flesta. Och många ska komma på fall. Vad får vi då ut för huvudbudskap? Vaksamhet tror jag det handlar om. Alltså uppenbarligen något väldigt viktigt att ikläda sig idag. Och då måste man också fråga, men hur håller jag mig vaken då? I en sån här förrädisk tid som vi lever i just nu. Och här är några punkter som jag skulle vilja dela när det gäller detta. Läsa Bibeln kontinuerligt. Umgås med Gud i full öppenhet. Och då tänker jag på att man bekänner allting. Att det är helt öppen kanal så här mellan mig och Gud. För Gud vet ju allting ändå redan. Men det känns gott att bekänna och Gud uppskattar det. Och att man också ber om allt som man har på hjärtat och önskar och så vidare. Sen umgås med andra vakna kristna. Och då tänker jag främst på fria hemgrupper. Fria hemgrupper. Utan någon kontroll från någon överhet. Där man kan dela allt som liksom kommer till oss. Och vad man har på hjärtat och så vidare. Hänga med i världsutvecklingen. Och då tänker jag olika nyhetskanaler, informationssidor och så vidare. Be om kärlek till sanningen, för att i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 så står det där att kärleken till sanningen kan rädda oss från att gå förlorad eller från villfarelser. Och så vara lyhörd mot inre varningar, för jag tror att den heliga ande liksom plingar i varningsklockor i vårt inre när det är fara och färde. Men då gäller det många gånger att stänga av lite. Stänga av det mediala bruset. Stänga av nyhetskanaler. Och stänga av musik. Stänga av undervisning för den delen också. Och bara vara stilla. Och nu pratar jag inte om kontemplativ kristenhet. Utan nu tänker jag bara att man stillar sig. Och att det blir tyst hemma för en gångs skull. Vi slängde ut tvn för 13 år sedan. Det var otroligt välsignat. Det är klart vi missar mycket. Men då säger någon, ja det kan du ju se på nätet nu. Och det gör vi också. Men grejen är att man kan selektera, man ser det som man vet är intressant och det blir tyst hemma väldigt mycket. Jag tror det är då som Gud kan tala. När man sätter sig ner och säger, käre Gud, vad har du på hjärtat för mig? Och så vidare. Nu tar vi några andra varnande bibelord och stoppar ner i våran kvarn här. Inte alla som säger herre, herre ska komma in i himmelriket. Vänd er bort från dem. Pröva andarna. På deras frukt ska ni känna igen dem. Avslöja dem. Pröva allt. Tro dem inte. Du har prövat dem som kallar sig apostlar. Summan av Guds ord är sanning. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Vad får vi då ut för huvudbudskap ifrån det här? Jag tror det är detta. Våga vara kritisk. Det är så många idag som säger, ja, men du ska ju inte vara kritisk. Ja, men vi ska ju inte döma. Nej, vi ska inte döma de utomstående. Att vara kritisk, det är inte detsamma som negativism. Att vara sunt kritisk, det är faktiskt en viktig beståndsdel i att älska sanningen. Och använd förnuftet när du är kritisk, för Gud har faktiskt gett oss förnuftet som en gåva. Och var också självkritisk. För man kan ju inte vara kritisk liksom mot andra och mot annat utan att också vara självkritisk och vara vaksam på sig själv. Och då måste man också låta andra ha synpunkter på min tro och på mitt liv och levande. Och det här tror jag då vi skulle kunna kalla för en mogen tro för vår tid. Att den är bibelförankrad, den är enkel, den är sanningsälskande, vaksam, kritisk. Den utövar alltså urskiljning. Det ska man inte backa på. Och den är förnuftig. Och det här då, som jag har sagt nu, det var bara en inledning till det jag egentligen skulle tala över. Och då ska vi gå in på detta som jag kallade för Babels väsande. Och det är frågan om en uråldrig andlighet som breder ut sig mer och mer i världen. Fast i modern tappning då såklart. Den uråldriga grunden, den är ändå densamma. Och det handlar om att Babels väsende ifrågasätter det Gud har sagt och strävar i en motsatt riktning till vad Gud har tänkt för oss människor. Och ska man nu studera liksom fundamentet i Babels väsende, då måste vi gå tillbaka till ursynden i Edens lustgård. Och alltid när man studerar detta med synd, avfall och villoläror och så vidare, så hamnar man förr eller senare alltid tillbaka i detta med ursynden i Eden. Och då ska vi läsa från första Moseboken, kapitel 3, vers 1-6. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den så ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud, eller som gudar, med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och här blev ju alltså människorna smittade. De blev smittade av Satans ifrågasättande av vad Gud hade sagt och befallt. Och i King James översättning och faktiskt även Bibel 2000, som jag inte brukar rekommendera och inte gör det nu heller, men det står så där. Där har man istället för blir som Gud skrivet blir som gudar. Alltså att Adam och Eva skulle bli som gudar om de åt utav kunskapens träd. Det hebreiska ordet för Gud i den meningen där, det är Elohim. Och det står i pluralis. Och därför kan man då också översätta meningen så som King James har gjort. Och det kanske är en hårfin skillnad tycker någon då, men det är ändå intressant det här, för att det är ju så, precis så här som många religioner och sekter strävar efter, att nämligen att bli som gudar. De säger det ofta rakt på sak, och vi kommer med till det sen. Och det ska jag nämna nu att på den här DVD:n, det stora avfallet 1, där tar jag upp väldigt mycket om det här med att bli som gudar och peka på många, många olika rörelser som undervisar så. Bland annat trosrörelsen och katolska kyrkan, vilket kan vara intressant. Men även andra sådana som vi brukar kalla för sekter. Men det här är ju grundbulten då i människans syndafall. Och det här är själva grundproblemet. Detta är ursynden. Och det är det som sen har gett upphov till all ondska och omoral. Som egentligen, jag vill inte säga bara, men som är liksom symptom på ursynden. Nämligen det här att bli som gudar, eller att vilja gå sin egen väg, som det står i Jesaja 53:6. Nu ska man ju observera detta, att det var Satan som sa att ni blir som gudar. Och han, Jesus, kallade honom för lögnens fader och att ingen sanning finns i honom. Så självklart var det här inte sant. Det var en lögn. Och ändå så hindrar inte detta människorna på vår jord liksom att sträva efter detta. Trots att det var en lögn. Och det som egentligen gick förlorat, man kan säga att människan blev sin egen fånge istället. Och det som gick förlorat då, det var ju barnaskapet och vilan och glädjen hos Gud. Friheten. Jag har listat här några nyckelord som jag tycker är kännetecknande för denna ursynd. Att bli som gudar. Den är jag-orienterad. Den söker självständighet. Den söker oberoende. Den är kunskapsorienterad, metodorienterad. Den vill behärska tillvaron på egen hand. Den vill kontrollera tillvaron. Och den vill härska. Det är klart att det finns god kunskap och god självständighet och så, men det är inte det jag talar om. Utan här talar jag om det som vill vända Gud ryggen och inte vill ha med Gud att göra. Nu ska jag klara det här själv. Nu ska jag vara min egen Gud. Och det här är också kännetecknande för det som jag kallar då för Babels väsende. Och det är intressant att Paulus hänvisade tillbaka hit till Edens lustgård när han spanade in i framtiden och varnade för kommande villfarelser. Och vi ska då läsa om det från andra Korinthierbrevet kapitel 11, vers 3-4. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vända bort från den uppriktiga och rena trohet mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte har tagit emot, ja, då fördrar ni det bara allt för väl. Nu talar han inte om er där, tror jag. Men detta är väldigt aktuellt för våran tid. Och när vi då spanar efter främmande evangelier och villolärare, så ska man alltså vara vaksam på kännetecken som har att göra med ursynden. Och här är lite sådana kännetecken. Det är ifrågasätter vad Gud har sagt. Är jag-orienterad? Söker att bli som gudar? Söker självständighet? Har ett kontrollbehov? Är expertorienterad? Är kunskapsorienterad? Metodorienterad, har starkt fokus på egna gärningar, vill behärska andliga tekniker och bygger hierarkier, maktstrukturer, system och monument och så vidare. Och nu var det ju såklart så här då att Evas och Adams begär efter att bli som gudar, det där levde vidare i historien och frodades. Och ungefär 1900 år, det kan man läsa faktiskt i Bibeln när man räknar siffrorna där, efter skapelsen så blommade detta begär upp i ett välkänt byggnadsprojekt. som vi strax ska läsa lite om. Men det var en viktig händelse som föregick det där byggandet av Babels torn, och det var denna då. Från första Moseboken kapitel 10 vers 8-9. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var och en väldig jägare inför Herren. Därför plägar man säga en väldig jägare inför Herren så som Nimrod. Och det var från 1917 års översättning. Jag tyckte det var lite mustigare språk där. Och här ser vi nu den första härskaren i världshistorien. Och han agerar då helt i linje med Babels väsende och ursynden. Och han samlar alla människor under sig. Och i en hierarki såklart. Och så strax därpå då så kommer världens första enhetsprojekt igång. Alltså byggandet av Babels torn. Och då ska vi läsa ifrån första Moseboken kapitel 11 vers 1-4. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Och det här är vad man skulle kunna kalla det stora avfallet, version 1. Även om det här nu omfattar alla människor på jorden vid den tiden, så var det ju ändå ett lokalt avfall kring trakterna kring Babel där då. Och avfallet skulle jag bara vilja säga här också, att det var ju dels detta att de ville göra sig som gudar här, jag kommer till det, men också att Gud hade befallt människan att sprida ut sig över jorden, att föröka sig och sprida ut sig över jorden. Men här bestämde man något helt annat. Nej. Låt oss nu samlas här så att vi inte sprids ut över jorden. Och något som jag tror är viktigt att tänka här, att det som är drivande i en mentalitet efter Babels torns anda, det är strävandet efter en slags andlig evolution med självförgudning som mål och en önskan om att bygga ett gudsrike här och nu utifrån den egna tänkta gudomligheten då. Och denna berättelse om Babels torn är därför en mycket intressant och viktig profetisk bild för den yttersta tidens människosläkte och det avfall som ska komma då och byggandet av det globala antikristliga rike som ska komma. Och det är det jag kallar för det stora avfallet version 2. Och det är väldigt intressant att Bibeln ofta upprepar saker fast i lite olika omfattning. Så jag tror att det här är det stora avfallet 1. Det stora avfallet, det har vi framför oss på något sätt nu. Men marken görs i ordning för det där. Och de här orden som ni ser, låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det kan ju tyckas lite märkligt liksom. Vad är det som är så speciellt med att göra sig ett namn? Och varför skulle just det hindra dem från att spridas ut över jorden? Och gräver man lite här i den hebreiska grundtexten så förstår man att det här handlar om att människorna skulle göra sig oerhört märkvärdiga. För det hebreiska ordet för namn här i texten, det är sem eller shem. Och det betyder just namn. Men det kan också betyda berömmelse, ära och namn, och då syfte på Gud, att bli som Gud. Så jag tycker inte alltså att man gör ett tolkningsövertramp om man tolkar människornas byggnadsprojekt i Babel som ett försök till just självförgudning och därmed då byggandet av ett enande gudsrike på jorden. Så man kan alltså tolka denna berättelse så här, att människan har liksom någonting i sitt inre som gärna söker självförgudning. Och att detta gärna resulterar i enhetsprojekt som ligger i strid med Guds vilja. Och storskaliga, ståtliga enhetsprojekt är alltså inte i linje med vad Gud vill, och det tenderar alltid till att leda till fel fokus. Och det ska alltså även bli ett stort avfall i den yttersta tiden, och det blir ett slags försök till att återuppbygga Babels torn, skulle vi kunna kalla det. Alltså det stora avfallet version 2. Och vi ska se tecken på det bland annat i de här två bibelorden som kommer här då. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 3-4. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller helhet, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 3 och vers 7. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Man var alltså fascinerad. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och kanske man kan resonera så här då, att självförgudning är en nödvändighet för en enad mänsklighet som vänder Gud ryggen alltså. Och att en sådan enad mänsklighet är en nödvändighet för att människan fullt ut ska kunna uppnå eller nå fram till den åtråvärda självförgudningen. Jag tror att dessa två saker hör intimt ihop och att man bör vara väldigt observant på detta i vår tid. Men, det här är en enhet som ställer Gud utanför, eftersom människorna då själva är som gudar. Och då gör man ju vad man själv behagar, vanligen i strid med Guds vilja. Och kanske är det just på grund av dessa faktorer då som väldigt mycket andlighet idag går ut på just självförgudning och enhet. För att man tänker så här att om vi då är som gudar, ja, då är vi ju alla skyldiga att dyrka varandra och falla ner inför varandra. Och är vi dessutom enade, ja, då kan ju vi flöda tillsammans i vår gudomlighet. Och då kan ingenting stoppa oss. Och det var ju precis vad Gud också sa i fallet med Babels torn. Det står i verserna efter det vi läste innan. Så säger Gud, hädanefter ska inget vara omöjligt för dem. Och därför splittrade han människorna. En känd katolsk mystiker som heter Thomas Merton, han skrev just så här. Han skrev att vi borde alla falla ner i vördnad inför den gudomlighet som bor i varje människa. Det vill säga att dyrka den gud som varje människa då liksom är enligt hans tankegångar. Och det här, det är det som jag skulle vilja kalla då för kärnan i Babels väsende. Och det är tankegångar som dyker upp i de flesta religioner och filosofiska system och så vidare. Men observera att det ligger helt i strid med Bibelns undervisning. Och jag har gjort en bild här som liksom beskriver vad som är kännetecknande för Babels väsende. Ja. Det är som ett litet kikarhål i mitten där. Vi kikar tillbaka till Babels torn, tänker jag mig. Ni ser pilarna uppåt. Allting strävar liksom uppåt, spirande mot att bli någonting högt ändå som når upp till himlen. Och det är självförgudning som är centrum och enhet och globalism. Då tänker jag såklart inte på den andens enhet som jag de facto tycker vi har här idag. Vad är det som har fört oss alla samman? Ja, jag tror det är andens enhet. Den fixar anden. Vi behöver inte organisera oss och hålla på liksom och bygga strukturer och hierarkier och system och sånt där. Anden för dem samman som söker Gud. Men här ser ni också, om vi börjar borta till vänster, att jag är. Jaget är. Ofta pratar de och säger jag är. Precis som Gud sa om sig själv. Mystik. En stor grej. Oberoende. Emergent, som vi ska prata mer om sen, som betyder att spira eller spirande. Evolutionen är en hörnsten i detta, som ni ska förstå sen också. Och integral andlighet är ett nytt ord som ni, har någon hört innan? Och vad intressant att få säga det då. Det är ett nytt ord som ni ska lägga på minne som jag tror kommer starkt. Vi ska prata mer om det. Det betyder en andlighet som inringar allt sammans. Kunskap, metoder, göra sig ett namn, hierarkier, styrka och makt och riken och välden. Och här skulle jag vilja lägga till en sak förresten också. Och det är simoni. Hur många vet vad det är? En. Det här är jätteintressant. Jag lärde mig det själv nyligen, så det är inget att skämmas för att ni inte visste det. Det är väldigt vanligt, har varit väldigt vanligt i katolska kyrkan, men ordet, och det är vanligt i karismatiska rörelser. Ordet härstammar från trollkaren Simon som trodde han kunde köpa Guds kraft utav Petrus. Han kom ju till Petrus och lämnade fram pengar och ville ha den kraft som Petrus hade, alltså den heliga ande. Och Petrus sa i Apostlagärningarna 8 och 18 och framåt är detta. Jag har inte detta på bild nu. Han sa förbannelse över dig och dina pengar som tror att du kan köpa Guds kraft. Simoni, tänk på detta i dagens kristenhet. Där man åker över till USA och betalar tiotusentals kronor för att hämta hem det. Vad är inte det om simoni? Vi har ju hört från Ulf innan här på förmiddagen att den heliga ande, det är något man bara kan be om. Han finns ju här nu. Han finns hos var och en som i sanning ber om den heliga ande. Guds kraft går inte att köpa för pengar. Man behöver inte åka över till USA för att få den heliga ande. De flesta villfarelser, nästan 99% som vi har i kristenheten, kommer ju dessutom från USA. Lägg det på minnet, simoni. Det, ordets betydelse är att köpa sig religiösa fördelar eller för pengar köpa andlig kraft. I katolska kyrkan förr så köpte man påvedömet. Man köpte att bli kardinal och så vidare. Allt, som en författare skriver, allt var till salu i Rom. Även kvinnor i stor omfattning. Här är något, lite rörelser som jag då tycker har sina rötter i Babel, eftersom Babels väsen, det är mycket drivkraften i dessa rörelser eller företeelser. Jag tänker på okkultism, mystik, New Age, sekter, hemliga ordnar, New World Order betyder NWO. Alltså de hemliga sällskap som jobbar för en ny global världsordning, antikristligt. Avfallen kristenhet och därmed också då liksom falsk karismatik och emergent church som vi ska tala mycket om en stund. Purpose driven church som är det som Rick Warren har fört fram. Och så katolicism. Jag vet inte om någon blir ledsen för att jag skriver det här, men katolicism innehåller ju oerhört mycket av babyloniska riter och symboler och så vidare. Det är mycket av Babels väsande där. Och här då är det ju läge att påminna sig om detta som faktiskt Jesus sa. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Nu ska vi titta lite på hur detta med Babels väsande har liksom tagit sig in i kristenheten. Och då ska vi börja med någonting som är en stark trend runt om i världen idag. Och det handlar om att vi mer och mer ser hur kristenheten går i samma riktning som New Age-rörelsen. Och om det är något på våran jord idag som verkligen kännetecknas av Babels väsende, så är det ju New Age-rörelsen eller det nätverket och alla de fenomen som finns där. Man kallar det ofta för nyandligheten, men det är inte en ny andlighet, utan det är ju en uråldrig gammal andlighet som man kommer med. Och när man nu ser då hur kristenheten mer och mer börjar anamma sånt som hör till Babels väsende, så kan man ju faktiskt förvänta sig ett närmande mellan sådana kristna rörelser och New Age. Och det är också vad Bibeln säger och det är också vad vi kan se. Och jag ska ge en del tydliga tecken på det. Och en stor gruppering, det är Emergent Church. De kallas också för Emerging Church. Och en svensk översättning på detta skulle kunna vara, och som används ibland, den spirande kyrkan eller den framväxande kyrkan. Och det för i alla fall mina tankar till vad då? Den spirande kyrkan, Babels torn. Och som ni ska förstå lite senare så skulle ett bättre namn på denna rörelse kunna vara den evolutionerande kyrkan. Nu är det ju så här att många är inte medvetna om hur starkt detta har påverkat svensk kristenhet. Men mycket av det nya och främmande som ni säkert har sett komma in i era församlingar och som man många gånger kan ställa sig väldigt frågande till, det kommer inte sällan ifrån det här hållet. Det här är större än vad man kan tro. Jag har själv blivit förvånad. Och det har pågått länge bland våra kristna ledare i Sverige det här. En del har menat att den här rörelsen är på utdöende, men så tycks det inte vara. Istället så formerar man om sig och bildar lite nya nätverk. Och här är namnen på några nätverk som kan vara bra att bara liksom se. Kanske man hör talas om det här framöver. MESA där, det står för ett nätverk som omfattar Europa, Asien och Afrika. Och NewNet, det är ett nätverk för USA som Brian McLaren har startat. Vi ska prata mer om honom. Kana kan bli ett nytt namn framöver här för NewNet. Och här är då några av de stora ledarna inom Emergent Church. Och det är Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Leonard Sweet, Doug Paget, Tony Jones och Irvin McManus. Och många andra såklart. Att Emergent Church har påverkat svensk kristenhet, det ser man ganska tydligt i ett citat från Pingströrelsens ledare Pelle Hörnmark. I det här citatet så ser man också att det i bästa fall finns en stor blindhet för det här. Och Pelle Hörnmark, han skriver så här: jobba hur ni vill med Emergent Church-tankar, med Willow Creek-koncept, trosförkunnelse inspirerat eller på annat sätt, bara du vänder dig från dig själv och till andra. Vi har alla möjligheter att förändra om vi vill, men vi har för mycket fokus på oss själva och vårt eget. Nu behöver vi modiga ledare med fokus på uppdraget som tar bort det mindre väsentliga. Och med det mindre väsentliga här så tror jag Pelle Hörnmark syftar på sånt som skiljer samfunden åt. Varav mycket kan vara ganska allvarliga villfarelser. Och han tycker då liksom att vi ska lägga vaksamheten åt sidan och istället bygga på någonting tillsammans. Och vilka metoder man använder då, det spelar inte så stor roll längre. Och teologi är inte viktigt längre. Nu ska vi först titta på vad några framstående New Age-ledare undervisar idag. Och sen ska vi jämföra detta med vad man undervisar inom Emergent Church. Och är ni nu vaksamma så kommer ni att se Babels väsende tydligt i båda de lägren. Och vi ska börja med att lyssna till Barbara Marx Hubbard. Hon är en av de absolut största New Age-ledarna i USA. Och hon är otroligt inflytelserik. Lobbar överallt. Hon har till och med sökt posten i USA som vicepresident för ett antal år sedan. Och försök lägga på minne vad det är hon säger här. Och ni, hoppas ni kan läsa den svenska texten. Men hon talar om religionernas evolution fram mot vad då? Ja, vi kommer till det.
And so we go from the cell to the animal to the human to the great avatars, to Buddha, to Jesus. And now it seems to me more and more of us are popping into a consciousness of consciousness. And even more so, I'm calling it the emergence of a universal species. I wouldn't be surprised if Homo sapiens, the species that we all are, who is basically has a self-centered consciousness, and it's a great advance over an animal consciousness, but what we might call cosmic consciousness or universal or Christ consciousness or Buddha mind, which has been templated by great avatars, I sense it's cropping up in millions of us without benefit of clergy. It's not a religion, it's the evolution of religion.
Och notera det att hon pratade om det som är emergent, som är spirande. Vi ska ta ett andra klipp där hon pratar om en ny mänsklighet och att vi måste lära oss att vadå? Jo, precis som vid Babels torn, samarbeta och samskapa.
Our crisis is a birth. However, it's also true that if we activate that which is emergent in us, we will see right now the outlines of a global, co-creative, indeed universal humanity. So the problems that we're facing are evolutionary drivers. Crisis precedes transformation. Nature takes jumps through greater synergy, greater connectivity, from atoms to molecules to cells to ecologies to humans with trillions of cells talking with trillions of cells. Here we are on planet Earth just before we've learned how to coordinate.
Hon pratar om evolutionen som ska driva på detta, och vi har då något som är spirande inom oss, menar hon, och om vi enar oss så kan vi evolutionera till vad då? Vi ska lyssna till det här. Här säger hon det inte rakt ut när hon håller upp handen så här, men vi kommer till det sen.
So I think if we can learn to handle these immediate crises, overpopulation, pollution, weapons of mass destruction and so forth, that the way we will learn to do that is by seeing we're in a process leading somewhere we want to go, and that the natural forces are with us rather than against us. And you can only get that if you look back in time and see the awesome miracle that from no thing at all, everything that was, is, and will be is emergent. So you get faith in emergent properties. Evolution creates newness, pre-life to life, single cell to animal, animal to human, so human to, why would it stop here?
Vad hon menade där var detta. Ett citat från henne då. Här är vi nu, redo vid antingen randen av en förintelse större än vad världen tidigare skådat, eller på tröskeln till global samskapelse, var i varje person på jorden kommer att attraheras till att delta i sin egen evolution till gudomlighet. Det här är oerhört grundläggande inom New Age-tankarna. Och det är jättemycket Babels tornstankar här. Att komma samman, samskapa. Då finns förutsättningen att vi kan bli som gudar. Och Barbara Marx Hubbard har till och med sagt att de som vägrar att gå med på det här med att man är gudomlig och så, det är nog lika bra att vi gör oss av med dem, för de hindrar ju. Och bara så att ni vet, det är ni. Ja, det är lite läskigt. Tillsammans med Barbara Marx Hubbard så dyker det ibland upp en annan väldigt stor New Age-ledare som heter Ken Wilber. Och ni ser på den här bilden att de har talat tillsammans på samma konferens under samma tema. Och huvudtemat den gången var det stora integrala uppvaknandet. Lägg det på minne det här, uppvaknandet. Vi ska prata mer om det sen efter kaffet. Och Ken Wilber, han kan sägas vara upphovsmannen till det som kallas för integral andlighet. Och integral syftar på att alla har rätt. Alla stadier av andlig utveckling har haft rätt. Men de har bara en del av fullheten, vilken är integral. All andlighet är inkluderad i integral andlighet. Och det kan översättas med då odelad andlighet, full andlighet, hel andlighet. Och i det här videoklippet som kommer här så ska ni höra att Ken Wilber säger att integral förståelse, det är detsamma som att förstå att du är Gud. Lite kryptiskt säger han det, men ändå.
In Tibetan Buddhism, there's a profound practice of visualization. And you visualize yourself as a deity, literally. And there are two qualities of that practice that are important. One is the clarity that you hold this vision. And the second is divine pride. That you literally have the divine pride that you are God. And until you can bind that divine pride, you're not doing the practice right. It's the very, very same with integral understanding. It has a clarity that you need to develop and work on, and that goes with humility. But it also goes with divine pride. This is a very, very important time in history, and it's very, very important that you can step into being able to hold this integral pride.
Det är viktigt att gå in i detta, säger han. Och det är just för att de menar att mänskligheten ska kunna evolutionera till att bli gudomliga. Nu tänkte jag att vi hoppar över kaffet och så kör jag vidare här. Det var ingen som hade något emot det. Alla skrattade och var glada. Ja, vi ska inte ha kaffe nu. Jag måste bara fortsätta en liten stund till så att vi knyter ihop det med Emergent Church. Och nu vet ni vad integral andlighet är. Och då är det intressant att veta att Brian McLaren också förespråkar detta. Han är alltså en av ledarna bakom Emergent Church. Och det kan vara intressant att veta att Marcus förlag säljer flera böcker som är översatta till svenska utav Brian McLaren. Nu ska jag visa ett videoklipp där Brian McLaren faktiskt jämställer den integrala anden med den helige ande. Och det kommer alldeles mot slutet på de här knappa 5 minuterna som det här omfattar. Och den konferensen han talar på här förresten, den hette ett stort andligt uppvaknande, tecken på en ny kristenhet.
I'd like to talk about,
nu får vi höja här.
A new kind of Christianity, a great awakening. I'm going to guess any of you who are interested in issues of banks and the economic crisis of 2008 and corporatocracy and subjects like that, I'm going to guess that a lot of you would know this person's name and probably have read some of his books or seen him on television and so on. So he said, I just wrote something and I need a Christian eyes to look it over to see if it makes any sense. So would you look this over and then get back to me about it? And then he said, but there's one other story. And he described it as the integral spirit story. That's the title that he gave to it. But he said, this is a story that suggests that this universe is not just mathematics and physics, that there's something else there. We'll call it a spirit. And that this spirit is guiding the evolution of the universe and is some way involved in the processes of the universe. He talked about a spirit that's not a distant patriarch ruling, but is a present spirit working within. And he said this story has the potential to really help us deal with our problems, because in this story, every rock and tree and river and mountain and bird and fish has value. Because in this story, all of these are manifestations of this divine spirit. And this story tells us that we're all connected, that it's not that the divine, the distant patriarch loves some of us and hates the rest, but this is a spirit that's the source of all of us and the destiny of all of us and with all of us, and so we have every reason to work together. And so he ends up describing this third story as the only story he sees that could have any hope to mobilize people to bring change. Now, the reason he sent me the paper, I think, was twofold. But the second reason is he's thinking, we've got to help all those Christians sign on with this third story. And he's thinking, you know, Brian, can you help me figure out how we can evangelize a little bit toward this third story? But here's the phrase that just has haunted me since I read his paper. He said, this story has the power to heal us of our ills, but it has no institutional home. He said, I think it exists in a lot of people. He said, I've mostly run into it among Catholic nuns.
Intressant.
A surprising number of Protestant ministers, a number of individuals of many faiths, and especially, he said, among the people who describe themselves as spiritual but not religious.
The New Age.
He said, but as long as it only remains a privately held belief of scattered individuals, it doesn't have the power to bring us together to make the changes that are needed in our world. And that's basically where his article ended. Creating this sense that, boy, it would sure be nice if some religious institutions would decide that this is a good and faithful story. And I have a feeling that my economist friend is a sign of the Great Awakening.
Notera det.
A sign of the Great Awakening happening outside the church, and now, in some ways, reaching out to those of us inside of it, saying, could we have a little help? We've got to work together somehow. And that's why I think whatever we say about the Great Awakening, we have to talk about what it means in the church and how it's expressed in churches. But I think we should assume that the integral spirit, the Bible calls it the Holy Spirit, and holy and integral have a lot in common.
Var ni med där? Han sa att den integrala anden, det är samma som den heliga anden. Och han förkunnar ju faktiskt New Age här. Och jag har ett videoklipp till, men vi ska hoppa över det klippet. Och hoppa istället, det klippet där pratar han just om en ny mänsklighet. Och att det är evangeliet. Att formera en ny mänsklighet. Men den här amerikanska pastorn Rob Bell, han är också en förgrundsfigur i Emergent Church. Och Marcus förlag säljer ju hans böcker också. Och här ser ni att han pratar om att vi ska vara samskapande med Gud. Precis som Barbara Marx Hubbard. Och evolutionens tanken är ju med här också. Han säger så här. Gud har lämnat världen ofärdig, och så i första Moseboken kapitel 1 handlar detta om detta skapelsepoem om träd som skapas för att ha förmågan att skapa fler träd. Så för mig börjar en äkta andlighet med förutsättningen att vi samskapar världen med Gud. Precis vad Barbara Marx Hubbard pratar om. Världen är inte färdig och alla handlingar är huvudsakligen rotade i skapande. På alla sätt som du bidrar till den pågående skapelsen av världen är du i själva verket i en eller annan form skapande. Och så ett citat från honom där han pratar väldigt mycket om tron på jaget och snubblande nära om att vi är som gudar eller har Gud i oss. Vad är det som Jesus ständigt och jämt blir besviken över i berättelserna? Jo, att lärjungarna tappar tron på sig själva. Var det inte på Jesus de trodde? Jesus kan laga den skadade och trasiga avbilden av Gud i oss. Det är det som tar ner himlen till jorden. Sen Tony Campolo, han är också en stark ledare inom Emergent Church, och han säger rakt på sak att vi är gudomliga. Vi bekräftar vår gudomlighet genom att göra det som är värdigt gudar. Sångförfattaren som skrev Amazing Grace var allt för snabb med att kalla sig skurk. Han glömde av vår gudomlighet. Sångförfattaren där, han pratade om att jag var en wreck. Skurk har jag översatt det med. Och ska vi nu bara sammanställa de här personernas budskap, så pratade alltså Barbara Marx Hubbard om samskapande andlighet, religionernas evolution, en ny mänsklighet, en emergent, spirande syn på tillvaron, spirande egenskaper i oss och utveckling till gudar. Och Ken Wilber, han pratar om andlig evolution, integral andlighet, gudomlig stolthet, integral stolthet och förståelse, och att du är Gud. Och Emergent Church då undervisar om en ny mänsklighet, en ny typ av kristenhet, det stora andliga uppvaknandet, integral andlighet, integrala anden är lika med den heliga ande. De har en emergent syn på hela tillvaron då också såklart. Om religionens evolution, tron på jaget och människans gudomlighet. Och om det nu är någon som tror att jag försöker konstruera de här kopplingarna här, så ska ni få sen efter kaffet lite bevis på kopplingarna just mellan Ken Wilber, nyandligheten då, och dessa ledare. Och nu får ni gå ut på kaffe. Vi tittade ju på det här då, och jag sa det, nu ska jag visa på kopplingarna här. Och då är det ju så här att Brian McLaren, han skriver så här. Ja, nu ska jag backa. Så bara repetera. Ken Wilber är ju en av de stora New Age-filosoferna i USA. Han har fått betyda väldigt mycket på senare tid. Och det är han som har hittat på det här med integral andlighet. Och det innehåller ju då att evolutionera till gudomlighet. Och så säger Brian McLaren så här. Jag försöker med Ken Wilbers hjälp att göra det klart att jag tror att det finns något över och bortom de nuvarande alternativen i modern fundamentalism, absolutism och pluralistisk relativism. Detta över och bortom tror jag är Jesu väg, vilken är en väg av kärlek och inneslutande. Det är integral. Det integrerar vad som har hänt tidigare så att något nytt kan spira. Och så hittade jag det här på Brian McLarens egen webbplats, och det är boktips, två böcker som heter A Theory of Everything och The Marriage of Sense and Soul. Och där skriver han: dessa två böcker av filosofen Ken Wilber är inte kristna böcker, men det tankesätt som Wilber företräder och exemplifierar, som han kallar för integralt tänkande och som jag kallar för emergent tänkande, är kraftfullt och viktigt enligt min uppfattning. Alltså, jag har förstått emergent church, det är ju uppstartat ifrån New Age-tankegångar. Och det här är riktigt otäckt, och att man då säljer också de här böckerna utav Brian McLaren och Rob Bell också. Rob Bell, han skriver så här: för en omtumlande introduktion till utvecklingsteori, och i den engelska originaltiteln där så står det Emergent Theory, som han alltså kopplar här nu till Ken Wilber då, va? För en omtumlande introduktion till Emergent teori och gudomlig kreativitet, ägna 3 månader åt att läsa Ken Wilber, A Brief History of Everything. Nu ska vi prata om det stora andliga uppvaknandet, och det är många inom New Age och kristenheten som idag talar om lite olika saker. Man talar om ett stort andligt uppvaknande, om en världsvid väckelse, om ett stort andligt avancemang och språng framåt, om en andlig evolution och så vidare. Och betänker man det, att den enda världsvida väckelse som Bibeln talar om handlar om antikrists framträdande, så är det här starka varningsklockor. Och om du nu hör till dem som tror att det ska bli en världsvid sann kristen väckelse i den yttersta tiden, så skulle jag vilja be dig att studera Bibeln igen lite extra noga på det temat. För då kommer du att se att det inte finns något stöd för den tanken. Och tänker du till exempel på Joels profetia i Gamla testamentet, så är det väldigt tydligt att den syftar på Israel och judarna, och framförallt i den yttersta tiden då. Det har jag gjort ett bibelstudium också om, som finns på Bibelfokus. Vi ska titta nu på några uttalanden om ett stort andligt uppvaknande. Och ni minns då att Ken Wilber och Barbara Marx Hubbard, de talade ju på en konferens, en New Age-konferens då, som hade som tema det stora integrala uppvaknandet. Och Brian McLaren, han pratade också om ett stort andligt uppvaknande, och att det hade att göra med den andlighet som New Age-rörelsen står för. Den nya typ av kristenhet som han alltså talar om, det är de som får upp ögonen för den typ av andlighet som New Age-rörelsen representerar. Leonard Sweet är också en ledande förkunnare inom Emergent Church-rörelsen, och han är så extrem i sina åsikter så en del räknar in honom direkt i New Age, fastän han faktiskt är pastor. Han har sagt så här i en av sina böcker: Gud håller på med att föda fram det största andliga uppvaknandet någonsin i kyrkans historia. Gud kallar dig att vara barnmorska. Kommer du att vara med? Sen överallt i världen så rapporteras det om att olika ljusgestalter dyker upp och säger sig vara jungfru Maria. Och på engelska så kallas sådana uppenbarelser för apparitions. Det är när Maria träder fram som, ja, som en uppenbarelse, så säger man att det var en Maria apparition. Och dessa gestalter, de har ofta med sig något budskap, och för det mesta så ligger de där budskapen helt i linje med Babels väsen, det skulle vi kunna säga, eller med New Age. Och här är då vad en sådan ljusgestalt har sagt enligt en katolsk författare: det är endast som en helhet som mänskligheten kan avancera. Snart kommer ett stort språng in i framtiden att ske. Tänk nu igen på det här. Endast som en helhet. Det var ju det Barbara Marx Hubbard sa. Liksom. Vi måste bli ett. Då kan vi avancera framåt. Då kan vi evolutionera andligen. Och sen så ska vi titta på vad den kristna tidningen Charisma, det är en amerikansk tidning, vad de hade på sin första sida. Redan för många år sedan, och de skrev så här då: kyrkan i det nya millenniet, spänn fast ditt säkerhetsbälte. En kristen väckelse kan svepa över världen inom 25 år. Och när jag satt och tittade på den där bilden då utav en slags gigantisk framtidskyrka, så undrade jag liksom, det där är ju tvärt emot hur Gud vill ha det. Det är tvärt emot hur kristen tro ska gestalta sig. Men det där ligger i linje med Babels väsende, tycker jag. Men sen börjar jag se lite detaljer i den där bilden som jag tyckte jag kände igen. Och det kändes lite märkligt. Jag ska precis visa vad det var. För jag undrar, vad är det som ligger bakom en sån här artikel och en sån här bild? Titta nu noga på bilden där. Kan det vara denna arkitektur man tänkte sig? Eller om man blandar dem så här? Eller kanske ännu värre, var det denna symbol man tänkte sig? Det där är Illuminati-symbolen som finns på Endala-sedeln, och den används ofta av hemliga sällskap som just jobbar med liksom att försöka få till en ny världsordning, en global ny världsordning. Och titta just där på ögat. Och hela formen och alltihopa, va? Det strålar till och med lite upp i takkanten på huset där. Ser ni ögat där? Ja, det kanske var lite spekulativt, men det får ni bedöma själva. Nu ska vi fråga oss vad det här stora andliga uppvaknandet, vad det innebär. Och det är ganska uppenbart att det har Babels väsende som inre drivkraft. Jag har sammanställt ett antal punkter här då, som många av dessa rörelser ställer sig bakom. Och det här ska man vara observant på. Och jag tror att det stora andliga uppvaknandet som många talar om, det handlar om upplevelser som grund för tron. Att du är en del av allt. Jag ska säga, sådana upplevelser där, det handlar ju då om både mystika upplevelser och karismatiska upplevelser. Allt hör ihop. Allt är ett. Allt är Gud. Gud är allt och i allt. Panteism och panenteism, som man kallar det. Att du är gudomlig, du är Gud. Och insikten om detta fås genom meditation, upplevelser, riter, metoder, undervisning också för den delen. Och insikten om detta menar de att det är frälsningen i sig. När jag har fått medvetande om detta, då är det frälsningen för mig. Och dessa insikter kan då leda till att man kan rädda världen och att vi kan bygga riket här och nu. Och detta är skumt också, att detta är Jesu återkomst. När allt detta är på plats, då anser man att Jesus har kommit tillbaka. Man tänker sig inte hans fysiska återkomst. New Age pratar ju mycket om Kristus som ska komma. Man säger inte Jesus utan Kristus. Nu ska Kristus komma. Och så kan man fråga sig, hur i hela världen kan kristenheten glida över till en sån här tro? Och det är ju faktiskt fler och fler, både enskilda kristna och församlingar och hela samfund som tar till sig detta istället för att hålla sig till Bibeln då. Och jag har en förenklad bild av det här, hur jag tycker det liksom går till stegvis. Alla vi kristna, alla vi evangeliska kristna, vi har en ökenvandring att göra. Och där är judarnas 40-åriga ökenvandring en förebild för våran vandring med Gud. Och frågan är då om vi vill vandra med Gud, fortsätta vandra med Gud i tider av torka, när vi hungrar och törstar. Eller om vi då söker mat och dryck på annat håll. Och problemet är nog ofta andlig torka och törst. Och istället då för att man söker mat i Bibeln, som ska ju vara vårat manna under våran ökenvandring, så söker man sig till andra källor. Och man hörsammar sällan också de varningar som faktiskt kommer. Hallå, vi varnar här idag till exempel. Men många slår det ifrån sig. Och så ut med nya vandringsleder så finner man nya andliga upplevelser i till exempel då sakramentalism, riter, falsk karismatik, mystik och så vidare. Och så öppnar man upp sig för villoläror som gör att med tiden så har man inte problem med att ta till sig ett budskap om självförgudning. Och då är man ju faktiskt över på samma sida som alla de rörelser som har Babels väsende som sin inre drivkraft. Och det finns ganska många rörelser idag som fungerar som någon slags, som ni ser på bilderna, slags broar över till den där andra sidan. Och jag har räknat upp några av de största då, trosrörelsen, Torontoandligheten, Emergent Church och även Purpose Driven Church, eller det här, vad heter den, leva med mål och mening och så vidare, Rick Warren. Nu kanske en del av er, jag vet inte, tycker det här är konstigt, men jag ska ge några exempel som tydligt visar på sådana kopplingar. Thomas Keating, han är en mycket känd katolsk munk, präst och författare, och han anses vara den som är upphovsmannen till det som kallas en kontemplativ form av meditation och bön som kallas för centering prayer, eller fritt översatt då koncentrerande bön. Och på bilden här så ser ni honom med, vem då? Ken Wilber. Och båda är medlemmar i och grundare av Integral Institute. Alltså det integrala institutet tillsammans med en mycket stor känd New Age-företrädare som heter Deepak Chopra. Det är ganska häpnadsväckande. Men kanske inte så förvånande om man har hängt med i det här ett tag. Sen tycker jag att Europakonferensen på Livets Ord 2013 säger mycket om det här som jag försöker bevisa här nu då. Och i föregående bild så såg ni en toppfigur inom katolska kyrkan i samarbete med en toppfigur från New Age. Och här på den här konferensen så har vi då toppfigurer från trosrörelsen, Torontoandligheten och katolska kyrkan i nära samarbete. Och det är Ulf Ekman, Stephen Samrell, David Yonggi Cho då, från trosrörelsen. John och Carol Arnott från Torontoandligheten. Och det är därför jag befarar en Toronto-explosion i Sverige från och med i sommar. New Wine har ju förberett detta ganska ordentligt. Och så Raniero Cantalamessa från katolska kyrkan. Och man ser hur dessa grupper mer och mer kopplar sig samman för samarbete, för vad då? Alla är inte direktlänkade med varandra, men via någon annan mellanlänk så hör de ändå ihop. Det kan vara intressant att titta närmare på vem denna Raniero Cantalamessa är. Han är präst i katolska kyrkan. Han är munk inom den stränga katolska kapucinorden. Han är predikant för det påvliga hushållet sedan 1980, och han är därmed den enda som får lov att predika för påven. Han är med i Vatikanens regering Och den regeringen kallas för den romerska kurian. Han är medlem i katolska delegationen för dialog med pingstkarismatiska kyrkor. Han presenterade alfakursernas grundare Nicky Gamble för påven Johannes Paulus den andra. Och han presenterade Ulf Ekman för, jag spekulerar bara i den punkten, men jag misstänker starkt att Cantalamessa har ett stort inflytande när det gäller katolska kyrkans strategi för Sverige, där Ulf Ekman de facto spelar en huvudroll. Och ni ser ju här att Cantalamessa, han är ju en mycket tung tjänsteman inom katolska kyrkan. Så det här är intressant och otäckt. Och deltagandet på Europakonferensen nu 2013, det är inte heller första gången som han är i Sverige, Cantalamessa. Han var på Oasrörelsens konferenser i Borås 2008 och i Stockholm 2009. Och som jag nämnde tidigare så lockas många svältfödda kristna över till sammanhang där man inte håller sig till Bibelns undervisning. Och man kan vinkla det här lite annorlunda och fråga sig då, vad är det som gör att man dras till varandra? Vad är magneterna? Vad är ekumenikens magneter för någonting? Och jag tror det främst är gemensamma erfarenheter från mystik och karismatik som utgör dessa magneter. Och många gånger är det så här att tungotalet är inträdesbiljetten till denna ekumenik. Men det är ju så här att många menar ju då att tungotalet är det absoluta tecknet på att någon har blivit döpt i anden, i den heliga ande. Men tror man så, har man den synen, så är det ju otroligt lätt att vilseledas. Eftersom det är ju jättelätt att både härma och fejka tungotal. Dessutom förekommer tungotal i flera andra religioner. Det förekommer inom hinduismen, det förekommer i transcendental meditation och så vidare. Det här hör man talas om bland new ageare och så vidare. Så det finns helt klart andra saker som är mycket säkrare tecken på att man har blivit döpt i den heliga ande. Och tre utav de främsta sanna tecknen på att man blivit döpt i den heliga ande, det är att man har kärlek till sanningen och kärlek till Guds ord. Och att man har fått kraften att förkunna eller stå upp för ett rent, sant och enkelt evangelium. Det tror jag är huvud. Liksom anledningen till att få den heliga ande jämte det här med att helgas och så vidare. Och vi ska titta lite på mystika metoder och erfarenheter som förenar dessa grupper. Det handlar ju om meditation i olika former. Yoga, kontemplation, som ju är ett namn många gånger på meditation inom kristna kretsar. Och det handlar om sånt som då tyst inre bön. Och inte det här att man sitter och tänker bön då. För då tänker man, det här handlar om att försöka stänga av tankarna och bara tömma tankarna. Det är ju meditativ teknik det. Och centering prayer har jag nämnt här från Thomas Keating. Labyrinter, det här låter ju nästan löjligt, men det här har blivit jättevanligt. Att man alltså gör meditativa promenader i labyrinter som har ritats upp på kyrkegolv eller som man har ute i trädgårdarna och så vidare. Man kan lägga upp stenar och det är en form av meditation. Och det handlar om upplevelser av inre gudomlighet, upplevelser av att vara ett med allt och alla. Det knyter ihop väldigt då, va? Upplevelse av enhet och samhörighet som man då får i och genom dessa mystika övningar. Så mystiken är oerhört förledande och i princip alla mystika övningar leder förr eller senare till att man öppnar sig för tankegångar som ligger i strid med Bibeln. Så att mystik är med andra ord en mycket säker väg till avfall och falsk ekumenik. Och så här kan man också beskriva faran med mystika övningar. Jag ska läsa det ordagrant där. När människan söker sig inåt blir hon förledd till att tro att det finns något gudomligt. I sitt inre finner hon en mötesplats med andra där hon får en upplevelse att vara ett med allt och alla och att alla har detta gudomliga inom sig. Frälsning behövs därför inte utan endast upplysning och medvetande om denna sanning. Men Jesus sa, ty inifrån Från människans hjärta utgår onda tankar. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Så jag hoppas att ni förstår att vårt inre är inte någon säker andlig vallfartsort. Det är bättre att sträcka sig upp till Gud och säga, Fader vår som är i himlen. Sen när det gäller karismatik så finns det en hel del speciella upplevelser som kan utgöra grunden då till en babylonisk ekumenik eller enhet. Och det kan räcka att man kallar samman till ekumeniska lovsångsmöten, prejspartyn, bönemanifestationer för att känna en sån samhörighet. Och att man då liksom är grupper där man faktiskt har helt olika syn, i alla fall historiskt sett. Men jag vill särskilt peka på de obibliska upplevelser som ofta förstärker känslan då utav att höra samman. Och ofta också när det gäller att känna sig lite särskilt utvald. Och nu ska jag säga att det här som jag går igenom här, går jag igenom ganska grundligt på den här, det stora avfallet 1. Och det är två delar i den, del 1 och del 2. Det är jätteförvirrande. Men så är det. Stora avfallet 1 har två delar, del 1 och del 2. I del 2 där går jag igenom det här väldigt grundligt, så kika gärna på det. Och det handlar då om oäkta tungotal, fallande i anden, okontrollerade skakningar och rörelser, värme eller stickande känslor i olika kroppsdelar, ljusfenomen, energiströmmar, hysteriskt skrattande, extatiska yttringar som holy drunkenness och sånt där då, till exempel. Och att karismatiska upplevelser förenar, det bekräftas av två herrar. Först Olof Djurfelt som säger om dialogen mellan pingströrelsen och katolska kyrkan. Den karismatiska dimensionen finns med när vi möts och den överbryggar mycket. Lärofrågor, såklart då, va? Hans Weichbrot som är en ledare inom oasrörelsen, han sa den karismatiska väckelsen förenar kristna. Det är en äkta andens enhet som kommer nu och det har att göra med den karismatiska förnyelse som är på väg. Troende reser till varandras konferenser och har en ödmjukhet inför att lära av varandra. Det kräver att vi är mer lyhörda för att den helige ande leder på ett sätt som vi inte är vana vid. Något nytt, en ny kristenhet. Vad de här två herrarna förmedlar det bekräftas också av de som kallas för KKS, katolsk karismatisk förnyelse i Sverige. Och ett nyhetsbrev från KKS från februari 2005 så kan man läsa följande om det som de har valt att kalla för den karismatiska nåden. Den nåd som karismatiska rörelsen och pingströrelsen lyfter fram är en gemensam erfarenhet kallad dopet i den heliga ande eller den heliga andes utgjutande, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de andliga nådegåvorna. Denna gemensamma erfarenhet av den heliga ande öppnar vägen för en andlig ekumenik. I en levande relation till Jesus Kristus i den heliga andes kraft på vår fortsatta väg mot kristenhetens enande. Och då ska man veta det, att katolska kyrkan kommer inte att vika sig och böja sig när det gäller lärofrågor, utan det här handlar om att komma tillbaka till en lydnad under Petri stol, som är alltså påvedömet. Nu är det ju inte så att det är upplevelser som gör oss det ett i anden. Jag tycker vi är ett i anden här, men det är inte upplevelser som gör det. Utan det är vår tro på och fulla överlåtelse till Guds fria, enkla evangelium som ger oss en sann enhet. Och då är anden med och förenar oss. Då kan också faktiskt Gud vara med och bekräfta sitt ord med tecken och under. Men det bibliska evangeliet är faktiskt ingenting som katolska kyrkan står för. De har ju själva sagt så här, att den som menar att nåden räcker ska vara förbannad. Och det står så i deras tridentiska mötets protokoll. Och de har också sagt att utanför katolska kyrkan finns ingen frälsning. Men det vet vi att det gör. Nu ska jag prata om detta med Kingdom Now, om att bygga riket här och nu. Och det här är något som definitivt är drivet av Babels väsende och som förenar väldigt många grupper och kommer att göra det också såklart. Och det handlar om tanken om att bygga ett gudsrike på jorden här och nu. Det har inte med Jesu återkomst att göra alltså. Och detta tänker man sig både inom New Age, katolicism och inom många karismatiska kristna kretsar. Och det kopplas ofta ihop med detta som vi har tittat innan på då, ett stort andligt uppvaknande. Och ibland också det här med att vi ska bli som gudar. Och det finns lite olika varianter på det, men huvuddragen är de samma. Och många tolkar då detta utifrån dessa rader, eller denna lilla enkla rad i Fader vår. Så som i himlen såg på jorden, eller så som man säger då inom New Age. Så som ovan såg nedan. Men det menar de att vi ska dra ner himlen till jorden. Och så ska det bli precis samma på jorden som det är i himlen. Och nu är det ju ganska lätt att förstå att det var inte det Jesus menade. Men ändå så använder man denna vers som stöd för idén om riket här och nu. Och de idéerna är ju faktiskt häpnadsväckande idén med Babels torn, vad man tänkte där då. Men det här är ju inte alls så som Bibeln lär. Vi har inte något som helst uppdrag att bygga ett rike här och nu på jorden, utan det är istället så att vi väntar på Jesu återkomst, då ska bygga riket, eller vi ska säga upprätta tusenårsriket, och det är ju något helt annat. Och jag repeterar igen, det enda rike som ska komma före Jesu återkomst, världsrike, det är antikrists rike. Och då bör man ju faktiskt haja till lite och vara vaken på sånt här. Och nu ska jag ta lite exempel på sånt här. Och att katolska kyrkan står för kungariket här och nu, det behöver man ju inte gräva djupt alls för att förstå. Det framgår ju bara man tittar på deras organisation och system och hierarki och förmögenhet och byggnadsverk och så vidare. De samlar skatter på jorden mer än någon annan. Och man har sin egen bank, en egen stat, en egen regering och till och med en egen kung. Se nu längst ner till höger. Nästa exempel är en sån här, det är förkunnaren Ryan Wyatt, och han säger så här: Jesus kom till jorden för att återupprätta himmelens kungarike på jorden. Jesus kom för att återförena jorden med himlen och etablera en oavbruten närvaro och atmosfär av himmelens makt på jorden. Och den här Ryan Wyatt, han brukar räknas till det som jag kallar för Latter Rain-familjen, alltså den vidsträckta rörelse som omfattar Toronto-rörelsen, trosrörelsen, profetrörelsen, apostoliska rörelsen och så vidare. Och Latter Rain här då, det syftar på den stora väckelse man tänker sig för den yttersta tiden. Latter Rain, det sena regnet. Och ni ser på bilden längst ner där att Ryan Wyatt, han samarbetar med förkunnare som Heidi Baker, Bill Johnson, Joshua Mills, Bob Jones. Och det är också sådana kända förkunnare som tillhör Latter Rain-familjen. Nästa exempel är just Bill Johnson. Och ni ser där, on earth as it is in heaven, på jorden som det är i himlen, har han kallat detta klipp liksom.
The apostolic commission to pray on earth as it is in heaven was not a nice flowery prayer to inspire and soothe people in trouble. It was an apostolic commission and assignment because all of heaven is backing that prayer. It is an obligation for us to pray it and to watch it happen. It is not an option. It is at the absolute center of who you are. It's at the absolute center of why God has left you on the planet. It's because he has plans for this place. So much of the church, the whole theology, is wrapped up in this place burning up and being destroyed. And we get this strange, perverted sense of encouragement when tragedy happens. He modeled something for us that brought the reality of God's world into this one. It is our divine assignment. It's at the core of who we are. Everything we do every day either contributes to that outcome or it takes away from it. There is no middle ground. Our assignment is to bring the reality of his world into this one. It's a lifestyle that he's called us to. And what is my job? My job is to bring heaven. And here's part of the problem, is we confuse our destiny with our assignment. Our destiny is going to heaven. Our assignment is to bring heaven. What is it about this kingdom? It's the king's domain. It's the realm of the king's dominion.
Jag brukar kalla detta för New Age-kristendom, för det är väldigt likt hur man tänker inom New Age. Han säger ju här, vårt uppdrag är att ta hit himlen. Och det kan låta bra om man inte är insatt i vad Bibeln undervisar, men det här är en väldigt villfaren bild av vad som är vårt uppdrag på jorden. Vårt uppdrag skulle man kunna beskriva bättre med en biblisk bild, och det är att vi är kallade till att gå ut och bjuda in dem vi stöter på till ett bröllop. Och det bröllopet, det är Jesu fysiska återkomst. Och trots alla de villoläror som Bill Johnson kommer med, så är han tyvärr väldigt populär i Sverige just nu, inte minst bland unga människor. Och det, jag tycker det är väldigt beklämmande och ledsamt. Emergent Church och Rob Bell, de tänker sig också bygga riket här och nu. Rob Bell säger, målet är inte att komma in i himlen, det är att ta himlen hit. En kristen räknar med att tillbringa evigheten här, i en ny himmel som kommer till jorden. Målet är inte att vara världsfrånvänd, utan att göra den här världen till en plats som Gud kan komma till. Och han säger också, en av de sorgligaste saker som har hänt med evangeliet är att det har dykt upp en föreställning om att Jesus kommer att ta oss någon annanstans om vi tror på honom. Gud kommer hit och glädjer sig tillsammans med alla människor som inte kan tänka sig något bättre än att fira det liv man får dela tillsammans. Det är som om man tänker sig att bara vi kör igång ett party så kommer Gud så småningom. Och den här boken säljs också av Markus förlag, översatt till svenska. Och vad öppnar det här då upp för? Jo, jag har sagt det tidigare. Det är självklart så att detta gör det betydligt enklare för det antikristliga rike som Bibeln talar om att tränga fram. Och när den laglöse då kommer att utge sig för att vara Gud, så är ju inte det så märkligt längre då i en hel mänsklighet som tycker att man är som gudar. Vi kanske kommer att hamna där. Det står, Jesus säger ju, många ska säga att jag är Kristus. Många ska komma och säga att jag är Kristus. Och det har vissa teologer sagt att det där betyder ruskigt många. Otäckt många. Jag ska gå över till detta. Vem ska då leda återuppbyggandet av Babels torn? Vem kommer att vara den dominerande kraften i mänsklighetens försök till att få till stånd ett återuppbyggt Babels torn? Jag har ett kraftfullt uttalande från Martin Luther här som jag tycker vittnar om en profetisk insikt. Och det är från hans företal till Paulus brev till romarna. Han sa så här, det sista kapitlet, alltså i romabrevet, är ett kapitel med hälsningar, men där i inskjuter han, Paulus, en varning för människoläror som tränger sig in vid sidan av den evangeliska läran och vålla anstöt. Det är som om han hade förutsett att från Rom och genom romarna skulle det komma de vilseledande och anstötliga kyrkomötesbesluten och påvebuden och hela vimlet av mänskliga lagar och bud, som nu dränker hela världen och som undanträngt detta brev och hela den heliga skrift till lika med anden och tron, så att icke mera återstår än avguden buken, vars tjänare Paulus här med hårda ord bannar. Gud fräls oss från dem. Amen. Ja, tänk om vi kunde ha samma vakenhet för ögonen som Luther när det gäller den här frågan. Babels väsende är en andlig makt att räkna med. Och man kan säga att New Age-rörelsen är dess starka profet. Men den stora koloss som vill styra allt sammans och få med alla på tåget, det är helt klart den romersk-katolska kyrkan. Och jag tycker detta bekräftas av hur världens mäktiga män kröp för och smickrade den nya påven när han blev vald. Och här ska vi se hur EU:s ordförande Herman Van Rompuy gratulerar den nya påven. Det är ett smicker här utan like. På uppdrag av EU förmedlar vi våra varmaste lyckönskningar till er utnämning. Vi önskar er ett långt och välsignat pontifikat, vilket kommer att tillåta ers helighet och den katolska kyrkan att försvara och främja de grundläggande värderingarna för fred, solidaritet och mänsklig värdighet. De är markörer i en värld som står inför många utmaningar och genomgår en genomgripande förändring. Vi är övertygade om att ers helighet kommer att fullfölja med beslutsamhet och styrka era föregångares arbete med att föra världens folk och religioner närmare varandra. Och även FN:s generalsekreterare, ja där är det brevet förresten som ni ser, jag tog det direkt från det. Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, han gratulerade den nye påven och tyckte att han skulle vara en ledare. Han sa, jag erbjuder mina hjärtliga gratulationer till kardinal George Mario Bergoglio i Buenos Aires, Argentina, som har tagit namnet påven Franciscus vid hans övertagande av påvedömet, och till alla katoliker över hela världen vid detta betydelsefulla tillfälle. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet mellan FN och den heliga stolen under det visa ledarskapet av hans helighet Franciscus. Det är ju häpnadsväckande. Vi har många gemensamma mål, från främjandet av fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter till att utrota fattigdom och hunger. Alla centrala delar i en hållbar utveckling. Vi delar också övertygelsen om att vi bara kan lösa de sammanflätade utmaningarna i dagens värld genom dialog. Jag är säker på att hans helighet kommer att fortsätta att bygga vidare på arvet från sin föregångare, påven Benediktus den 16, vad gäller främjandet av interreligiös dialog som är kärnan i initiativet Civilisationernas allians. Och där är det brevet då, det var i sin helhet, precis som det förra. Ja, man ser hur världens ledare liksom börjar gå mer och mer ihop med katolska kyrkan. Jag brukar tolka, vi får prata tyst så ingen hör oss, katolska kyrkan som den stora skökan. För att det står att hon ska, jordens kungar ska tillåta att hon rider på sig liksom. Hon, skökan, kommer att rida på vilddjuret. Och vilddjuret, om vi tolkar det då som antikrist och kanske de makthavare som föregår en sån här sista person, så är det ju precis som de låter sig ridas på här. Och jag tror det är en inledning till vad som komma skall alltså. Jag vet inte om jag var tydlig med detta, men ja. Nu ska vi som en liten positiv kontrast till Babels väsende då titta på Guds rike som alltså är konungariket tvärtom. Eftersom det mesta här går helt tvärt emot hur världen går och Babels väsende och så, det tycker jag är härligt. Men det här är tyvärr en väg som väldigt få väljer att vandra. Och jag ska visa några som jag tycker kännetecken för Guds rike. Här har jag gjort det som ett litet nyckelhål istället, för vi får ju liksom bara kika in lite i Guds rike. Vi kan inte se det fullt ut nu. Vi kan ana det genom evangeliet, genom Bibeln och så vidare. Och kanske i vår gemenskap också. Men det är något som ska komma. Men i centrum är Jesus, och att Jesus är Herren. Jesus är Gud. Och här råder andens enhet och inget annat. Allt pilen går mot centrum som är Jesus. Allt strävar in mot Jesus. Och här ligger skapelsen i grunden. Gud har skapat världen färdig. Det är ingen värld som evolutionerar. Här råder vila, frid, öppenhet, enkelhet, barnaskap, beroende, beroende och beroende. För jag tror vi måste göra oss mer beroende av Gud. Vi måste kasta ifrån oss all duktighet och skicklighet många gånger och förlita oss på den heliga ande, kasta oss ut på vattnet, våga gå på vattnet ibland, för att den heliga ande ska komma oss till hjälp liksom. Det handlar om att göra sig beroende. Vi har så mycket idag av både kunskap och läror och pengar och så vidare, så vi är ganska oberoende. Men här gäller nåd, förlåtelse, tjänande, svaghet är styrka, korset segrar. Det är inte av denna världen och det är inte synligt. Och här är lite andra kännetecken som är direkt ur Bibeln då. Det som är högt i människors ögon är avskyvärt för Gud. Den som är minst bland er är den största. Alltså det är tvärtom här nu hela tiden. Den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som ett barn är störst i himmelriket. När man är svag, då är man stark. Och kraften fullkomnas i svaghet. Om någon vill följa Jesus ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Världslig visdom finner inte Gud, men dårskapen i evangeliet frälser de som tror. Vishet och kunskap kan förleda oss. Med vishet och vältalighet kan Kristi kors förlora sin kraft. Ingen ska kalla sig mästare, lärare eller fader. Bara ordet påve kommer ju från papa, som betyder fader. Det som för världen är oansenligt och föraktat, det utväljer Gud. Anpassa er inte efter den här världen. Vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Fattigdom är rikedom och Guds rike kan inte ses med ögonen. Och Jesus är vår förebild här i detta. För hela Jesu liv på jorden vittnade om konungariket tvärtom. Han gjorde tvärt emot vad man förväntade av honom många gånger. Han upprepade sig sällan. Han gjorde alla under ganska olika. Han gjorde tvärt emot hur jordiska kungar hade gjort. Fattig kom han ridande på en åsna och inte på en stor vit häst. Och här bör man då ställa sig en del frågor. Går vi i Jesu fotspår? Och då tänker jag på oss som enskilda kristna och på församlingar. Följer vi Jesu exempel? Lever vi tvärt emot hur världen lever och tänker? Väljer vi ledare efter Guds rikes standard? Är vår verksamhet och undervisning i linje med konungariket tvärtom? Följer vi möjligen Babels väsande när det gäller sånt? Driver vi församlingar enligt babylonism? Och jag ska runda av nu lite med att ställa upp en jämförelse mellan Kingdom Now och Guds rike. Det kanske blir lite liten text här, men jag läser ju det också. Och det här blir också liksom en jämförelse mellan Babels väsande och Guds andes inflytande. Inom Kingdom Now så tänker man sig att kristna ska ta makten. Men i Guds rike så ska kristna predika evangelium. Det är vårt uppdrag. Kristna ska regera på jorden, tänker man i Kingdom Now. Men kristna är inte kallade till att regera. Det är klart att man kan få sitta i en regering, men jag menar i större skala, om ni förstår vad jag menar. Kristna är Kristus på jorden, tänker man inom Kingdom Now. Now, kristna är Kristi kropp och Guds barn. Kingdom Now tänker sig att kristna ska lösa alla sociala problem, hälsoproblem, ekonomiska problem totalt. Men vi ska predika evangelium och lindra nöd där vi kan, såklart. Och tecken under kan följa oss. Men det är tecken under och inte någon default-standard. Kingdom Now tänker sig att gamla testamentets välsignelser för Israel och judarna gäller för kristna idag. Men inom nya förbundet så har vi nya löften åt de som tror. Och så tänker man inom Kingdom Now att Jesus kan inte återkomma före det att riket är upprättat på jorden. Men vi tänker att Jesus återkommer för att upprätta riket på jorden. Kingdom Now tänker att kristnas globala enhet är en förutsättning för att återupprätta riket. Men andens enhet råder redan bland Guds barn som har en sann tro. Den är inget vi kämpar för, det är anden som förmår detta. Man har utom bibliska läror, metoder och strukturer som stödjer tornbygget inom Kingdom Now. Men Guds barn är inga tornbyggare, De utför uppdrag under andens ledning. Kingdom Now förlitar sig på starka ledare och deras uppenbarelser och vägledning. Men sanna kristna förlitar sig på Guds ord och andens vägledning. Kingdom Now, där lägger man till nya läror. Men Bibeln utgör alltid grunden för tron. Det finns inget nytt under solen. Man har inom Kingdom Now hämtat läror och idéer från William Branham till exempel. Latter Rain-rörelsen som startade, fanns en rörelse som hette så, som startade 1948. Och trosrörelsen med flera. Men hos oss, ja, det låter lite högmodigt, men i Guds rike, läror och tolkningar är uteslutande grundade i Bibeln. Kingdom Now tänker ju större desto bättre. Men i Guds rike så är en litenhet är en fördel. Ju starkare desto bättre tänker Kingdom Now, men svaghet är styrka i Guds rike. Kingdom Now tänker Jesu återkomst och uppryckandet. Där är det så här att Jesu återkomst och uppryckandet, det kommer i skuggan av upprättandet av riket eller förlöjligas många gånger. Men i Guds rike är det så att Jesu återkomst och uppryckandet är centrala delar i den troendes hopp. Och så tänker man sig i Kingdom Now att en världsvid väckelse ska komma före det att riket kan upprättas. Men avfall, ett stort avfall, ska ske i den yttersta tiden och före Jesu återkomst. För Jesus sa ju, skall jag finna tron på jorden, sa han till och med. Det står i bestämd form. Och han sa, kärleken skall kallna hos de flesta. Nu ska jag avsluta mitt föredrag med att säga det här att vi som kristna, vi alla kallade till att vara vakna och förnuftiga. Och vi kallade att vakta på det falska och se det och varna för det och samtidigt förkunna Guds fria, enkla evangelium. Hans erbjudande om frälsning och evigt liv. Och det vittnar ju hela Nya testamentet om hela tiden. Jag ska repetera detta då, vad jag tycker är en mogen tro. En mogen tro för vår tid. Den ska vara bibelförankrad, enkel, sanningsälskande, vaksam, kritisk och förnuftig. Och man kunde lägga till också förtröstansfull. Och om vi har en sån mogen tro och är realister så måste man ju inse att vi lever i en andligt sett mörk tid. Och en tid som bara blir mörkare och mörkare. Men mitt i det här så kan vi se hur Gud hela tiden styr allt sammans. Precis så som det är förutsagt i många profetiska texter i Bibeln. Och vi kan därför vara som fascinerade barn till en stor pappa. Som ser på hur fantastiskt Gud avslutar den här tidsåldern. Och det tycker jag skänker glädje. För mig gör det, när jag ser detta, så finns det ändå en glädje där. Och sen tycker jag också att vi ska inte haka på alla nya läror om saker och ting som ändå inte kommer att inträffa. Det gäller att vara realister, det gäller att vara bibelförankrad. Och vi ska inte haka på invecklade frälsningsläror och andliga system där man sätter upp tabeller och kolumner och koordinater liksom och prickar in hur tron ska vara. Utan evangeliet är oerhört enkelt och det är nog främsta anledningen till varför vägen är smal och att det är få som finner den. Det är enkelheten som gör det svårt. Läs till exempel apostlagärningarna med er skärpa inställd på det enkla. Och då, för då ser man, jag läste apostlagärningarna själv nu bara för en vecka sedan. Och då slogs jag utav hur enkelt de förmedlade evangeliet och hur enkelt evangeliet var. Och självklart fortfarande är, men där har vi krånglat till det mycket. Och personligen är det just den enkelheten som jag vill förmedla. Och allt det här varnandet som jag håller på med, som ganska många stör sig på, det handlar egentligen om att jag vill sticka hål på det där tillkrånglade, falska, uppblåsta och märkvärdiga och så. Allt sådant som skymmer sikten för den som vill hitta det bibliska, enkla, sanna, det vilsamma, barnaskapet och så vidare. Och sen är det en sak till som vi måste ha med oss, och då ska jag avsluta där jag började. Och det är Jesu egna ord om hans återkomst. Och han sa, när ni ser allt detta ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Och kanske ännu bättre här. Men när detta börjar ske, nu blir jag rörd. Ja, ni kan ju läsa. Så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närma sig er förlossning. Och det är härligt. Så jag tror det snart är dags att säga så här. Nu ser jag allt det här hända faktiskt. Nu ser jag nog allt det här hända. Nu kan inte Jesus vara långt borta. Jag säger inte att vi kan säga så nu idag. Jag säger att snart är det nog dags att säga så. Och snart får jag nog möta honom. Och då är det slut på allt det här eländet. Ja, tänk vilken dag det blir. Ja, med de orden så vill jag sätta punkt för det här föredraget. Och jag kom nästan i hänryckning när jag tänker på Jesu återkomst. För det, tänk vad mäktigt det blir när han kommer på himlens skyar. Och alla knän ska böjas och folk faller ner och säger, nej, det var sant. Och vi kanske sträcker och säger, ja, det var sant. Det blir underbart. Jag tror vi ska göra så att vi har en liten avslutning här nu. Det är, ni som måste gå, ni kan ju gå, men nu tar vi en liten stilla stund. Ska du sjunga något? Lämna gärna brickan, så kan vi använda. Vi säger så här. Om ni lämnar tillbaka brickorna i lådan där ute, så lovar vi att det blir en temadag till.